Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nu är det ju höst och då vill man lära sig lite nya saker. Och ni som lyssnar på den här podden, ni vill ju gärna det, det vet vi. Men vill ni fördjupa er lite mera i textform så kan vi rekommendera den här boken som podden grundar sig på. Den har ju sålt slut men är tillbaka i lager nu. Vilken är det, pappa?
Stora vinskolan.
Precis. Vad är det för bok, pappa?
Det är världens bästa vinbok, ja, faktiskt. World Cookbook Award gav den pris förra året till den bästa utbildningsboken i hela världen när det gäller vin. Mm. Och det är inte bara text utan det är massa bilder och annat i den också. Så att, den rekommenderas för alla som tänker sätta igång i vinklubbar och vinkurser och allting annat sånt.
Exakt, det går att lära sig med alla sinnen om man då lyssnar på podden samtidigt och läser Stora Vinskolan.
Ja, så ska det vara.
Så ska det vara. Och boken finns i alla nätbokhandlar och även alla fysiska affärer såklart också. Det är bara att söka efter Stora Vinskolan eller fråga någon i butiken.
Ja, så är det.
Bra. Då drar vi igång med avsnittet. Hej och välkomna tillbaka till det talande stund absolut senaste avsnittet av Vinskolan. Din djupt efterlängtade podd om vin och Karl den Store. Med det ska vi kanske inte riktigt prata om just idag, utan vi ska ut på våra fregatter och jollar och segla oss runt, inte ett land utan ett helt hav. Och då är det kanske tur att det havet vi har valt är Medelhavet. För även om jag har lärt mig att det historiskt sett har kallats Stora havet, så är det ju lite mer överkomligt än till exempel kanske Atlanten. Och vi som tar med dig på seglatsen är jag, matros Karl-Johan, och du, överstyrman Mikael.
Ja, det vill jag gärna göra. Ja? Styra seglatsen.
Ja, så mot nästa...
som en gammal fenicier vill jag vara.
Ja, just det, som en gammal fenicier. Det behöver vi prata om det innan, att Karl den Store har ju kommit upp orimligt många gånger i den här podden. Och sen så sa du att på andra plats är det fenicierna. De kanske vi får träffa senare.
Ja, ja. De kommer.
Ja, bra. Så här då, hur tar vi oss an det här avsnittet, pappa? Det är ju, Medelhavet är ju en stor plats, och det är ju många länder vid Medelhavet vi redan varit i. Mm. Hur har du tänkt?
Nej, men hur tänker vi nu? Ja. Jag tänkte så här, att de här länderna som ligger runt Medelhavet har ju alla någonting historiskt sett med vin att göra. Mm. Och att prata om dem är ju också att spegla hur det har varit tidigare, historiskt sett ända tillbaka till många tusen år före Kristus, och också spegla hur är idag. Hur ser vinproduktionen ut runt omkring i Medelhavet i de här gamla, fina vinproducerande länderna som då inte är Grekland, Italien, Frankrike och Spanien, för det har vi ju pratat om.
Nej.
Och inte minst öarna också, som har varit en stor del av vinutvecklingen i världen faktiskt, kan man ju säga.
Ja, men precis. Då är det väl så att om man klickar sig in på det här avsnittet i förhoppningen av att få höra mer om till exempel Italien, så finns det ett eget avsnitt om det. Utan här tar vi upp, det här är ju enorma länder och platser vi pratar om, men mindre konventionella platserna, ja, idag.
Ja, och inte så betydelsefulla när det gäller vinvärlden.
Nej, har varit kanske.
Har varit, absolut. Ja. Och ja, man kan ju säga så här att vi har ju pratat om Georgien och vinets vagga och alltihopa uppe i Kaukasien. Mm. Men faktum är att vinerna togs ju där neråt, Mesopotamien och det som man brukar kalla för Levanten, alltså Mellersta Östern, mot kusten. Mm. Och därför har ju det tidiga vinets utveckling kommit därifrån.
Ja.
Och därför skulle jag ju kunna säga att då om Kaukasien då är vinets vagga, så skulle det här vara mera då dopfunten.
Ja, okej.
Okay. Ja. Lite fyndigt, tyckte jag. Har jag tänkt till på.
Ja.
Och varför tänker jag att det kan vara en dopfunt? Kan du svara på det?
Jag ska inte gå in på riktigt vad jag tror skillnaden på vagga och dopfunt är. Är det väldigt, väldigt kristet? Kanske.
Nej, men dop har väl funnits i många religioner. Jag tänker på vattnet, Medelhavet, en skål med vatten. Man döper någonting.
Aha.
Och att vinerna har ju då fått sina namn, sitt ursprung, sina druvor när de kom ner till Medelhavet och blev en handelsvara.
Okej, det blev mer av en grej på något sätt.
Ja.
Ja.
Och där var ju då våra vänner fenicierna en stor del av detta.
Kan du göra en 10-sekunders version vilka fenicierna är?
De är ett folk som, ett handelsfolk som bodde i det som man skulle säga idag är del av Syrien, Libanon, Israel.
Ja.
Och handlade över hela Medelhavet.
Mm.
Med inte bara vin utan allt möjligt. Det handlade om, ja, vad ska jag säga, guld. De bytte druvor eller vin mot guld i Egypten. Färgämnen, metall, glas, keramik, whatever.
Mm.
En typ av Hansan i Medelhavet före Kristus.
Där hade vi den snabba versionen. Det är Medelhavets Hansa.
Ja, ja, men alltså, det går inte nog att överskatta ett sånt där handelsfolk som faktiskt har utvecklat den dåtida världen på ett sätt som ingen annan hade gjort innan.
Men då handlade det här gänget med vin då bland annat.
Absolut, och de planterade förmodligen druvor eller vinranker lite överallt längs kusten också.
Ja.
För att utveckla då vinodlingen på de platserna de handlade med.
Men då gissar vi på att vi är liksom i östra delen av Medelhavet när vi pratar om det här.
Nej, men de var överallt.
De var överallt.
Ja, ja.
Mm.
Och sen kom ju romarna och utvecklade det hela ännu mera.
Ja.
Vad det gäller vinodling, de tog sig upp ända upp i Tyskland och England som du vet. Men runt Medelhavet så har det ju varit en ständig kamp mellan olika viljor.
Ja.
Och inte minst göra vin, där muslimer eller ottomaner har härjat och stoppat det hela. Och tempelriddare som tog tillbaka det hela på öarna. Och, ja, allmänt religionskrig och olika åsikter om vad man ska odla för någonting och göra affärer av.
Just det. Ja, det har ju, det hörnet av världen har ju länge varit olika mer eller mindre giftiga bråk.
Ja, och hela då östra Medelhavet har ju varit en turbulent del av världen.
Mm.
Och är så fortfarande, får man väl säga.
Mm. Ja, jag är med.
Under 2000-talet också, så det är tufft.
Spännande. Ja, bra. Som ni märker kommer det bli en hel del lite vinhistorielektion här. Och det kanske vi fortsätter med då in i det första landet du vill prata lite mer om, vilket är Turkiet.
Turkiet, ja.
Då gör vi det. Mot Turkiet.
Turkiet är ju en av världens största druvodlare överhuvudtaget. Mm-hmm. De var ju en del av det här Kaukasien, kan man säga. De ligger ju grannar med Armenien och sånt. Och det blev ett utav de stora centra för vinhandeln långt, långt innan i antiken. Och då pratar vi om fenicierna. Och trots att landet har varit islamskt, så har de faktiskt hållit på med vinproduktion nästan hela tiden. Och gör idag massor av vin, men också väldigt mycket matdruvor. Producerar matdruvor.
Ja, men det känns som
russon.
Ja, russon, mer, ja. Jag tror jag aldrig har sett ett turkiskt vin i hela mitt liv.
Nej.
Nej.
Men det förekom i min ungdom.
Ja, det gjorde jag. Okay. Ja.
Ett vin som heter Beyaz.
Aha.
Som kom från Turkiet. Jag tror Beyaz betyder vitt. Det var ett enkelt bulkvin som såldes. Jag drack det kanske någon gång.
Aha.
Men det är många som skojar om det där ju.
Beyaz.
Men det är intressant, vinland. 1250 olika druvsorter påstår sig att det odlas.
Men det är orimligt.
Ja, men inte på samma plats.
Nej, nej, det är, nej, men det är bara allmänt. Ja. I Turkiet är det 1250 olika vinsorter.
Ja, men alltså det här med druvvärlden, det kan vi ha ett eget avsnitt om. Den är så stor.
Ja.
Så det är otroligt vad mycket det finns som man kan göra vin utav som man inte trodde för 100 år sedan. Utan. Men de har överlevt de här druvorna och vinodlingarna. Så att, det händer mycket spännande i framtiden, bara med tanke på det.
Ja.
Men idag har de ju närmare 500 000 hektar druvodlingar.
Mm. Det är rätt mycket alltså.
Och gör en hel del, liksom de andra länderna vi kommer till, så produceras det modernt vin.
Och utan att veta då, så alltså, man kan ju gissa på att det är lite som när vi pratade om vissa av Balkanländerna, som Rumänien då till exempel, att man producerar mycket vin och så tänker man, gud vad mycket vin, det här måste ju hamna överallt hela världen, men att man garanterat konsumerar rätt mycket själva.
Ja, ja. Och det är svårt att säga, det här är ju ett religion med islam som egentligen förbjuder alkohol. Men som vi ska höra lite mer här senare, så är de ju ganska flexibla i många av de här länderna när det gäller just vin. Men vinindustrin är i alla fall i växande när det gäller att göra moderna exportviner också. Så att det kommer att dyka upp mer och mer i Europa, det är jag övertygad om. Alla vill väl exportera någonting som européerna vill köpa i största allmänhet.
Exakt, som vi kan bli trendigt på tillfälligt sortimenthyllan på systemet. Vad är det här för flagga? Den köper jag. Bra, ska vi rulla vidare till nästa land då? Här har du gett mig en note på det här, där det står inom parentes kort om landet Syrien.
Ja, det är inte så kort land det. Det är stort och spännande, men man kan säga vinproduktionsmässigt så har de väl hamnat lite grann i dvala.
Ja.
På grund av rätt mycket problem, stridigheter och inbördeskrig och annat. Och där religionen också har tagit för sig ganska mycket, så att det har producerats mycket vin i Syrien. Idag så är det längs kusten där det finns berg där de historiskt sett har gjort mycket vin. Men jag skrev om ett av de här vinhusen för inte så länge sedan som heter Bergilos. Jag har tittat efter dem, jag vet inte faktiskt om de finns kvar. Det var två kristna bröder som producerade riktigt bra vin i Syrien. Ja. Så att, jag vet inte. Vi lämnar det.
Då tar vi oss mot ett land som senast har gått väldigt bra för det här landet. Men senaste åren har ju Libanon inte ekonomiskt gått superbra.
Nej, de har väl inte rosat marknaden.
Nej.
Ekonomiskt.
Nej.
Det har varit ett väldigt otryggt land.
Mm.
Samtidigt så har det ju varit det tidigare också, inbördeskrig och annat också, som har gjort att de har haft det jobbigt, och så plötsligt stabiliseras det och nu är det dåligt igen. Men det var ju härifrån fenicierna kom, mestadels. Va? Så det har ju historiskt sett varit ett enormt spännande vinland.
Mm.
Och då pratar vi om en bergsområde, eller utan en dalgång uppe som kallas för Bekodalen.
Ja.
Upp 1000 meters höjd, ungefär 30 kilometer ifrån Beirut. Där det har producerats vin i tusentals år.
Mm, men jag skulle säga, som en liten parentes här, men att till de flesta av de här länderna vi pratar om i det här avsnittet, så kommer jag säga, som jag ibland gör, här finns det verkligen vin i det här landet? Hohoho, det har jag aldrig sett på systemet. Men jag tror jag till och med har köpt libanesisk vin. Det finns ju något som heter Mosar eller något sånt där.
Precis.
Ja?
Det är väldigt spännande vinproduktion där. Och det började med ett gäng jesuiter, munkar, vad ska man kalla, jesuitpräster som grundade ett annat ställe som fortfarande finns kvar som heter Kesara, som är ett klosternamn också, eller bynamn där uppe. Mm. Och satte igång vinodling på slutet av 1800-talet.
Ja.
Och sen kom de andra igång också, en som heter Kefraya. Chateau Musar är jätteintressant. Det är grundat utav de här familjen Hochar på 1930-talet.
Mm.
Som började producera vin helt i egen stil. De gjorde vin på de druvorna som fanns, och det blev som det blev. Man kan säga att det var ett väldigt tidigt för att prata trendigt, ett naturvin.
Ah, okay.
Och är fortfarande så. Ibland luktar det så, ibland luktar det så. Ibland är det gjort på det viset. Ja. Och det som alltid är spännande att berätta om är hur de har fraktat de här druvorna uppe från den här Bekodalen då, ner till Beirut där vinerna görs. Vi pratar om 30 kilometer.
Just det, det här har vi pratat om.
Ja, precis. Och det har ju varit dramatiskt många gånger. Lite Kalashnikov och sånt som har syns i buskarna där vintransporterna har rullat ner mot Beirut. Men de har klarat sig och de har gjort vin varje år så att de är luttrade.
Ja, de har en liten sån... Vårt vin kostar lite mera för vi var tvungna att skaffa oss Kalashnikovs för att försvara vår vinskörd.
Ja, vi körde ner dem i stridsvagnar.
Ja.
Men de i alla fall gör väldigt mycket bra vin fortfarande.
Ja.
Och det är en enormt fantastiskt bördig dal där uppe så att alla förutsättningar finns liksom med medelhavsklimat och sånt.
Ja, ja. Det är, om man är intresserad av lite mer om, vad heter det, Libanon, så har de liksom potential att vara otroligt spännande land på många sätt. Men just nu så går det inte jättebra ekonomiskt, så vi får hoppas att de här vinerna finns kvar på systemet.
Ja, det tror jag. Ja. De kämpar på, de är vana vid det.
De kämpar på.
Ja.
Bra!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Då tar vi nästa land som är Israel.
Ja, det är ju liksom en nykonstruktion utav land.
Ja.
Men det är ju faktiskt en del utav det som i Bibeln beskrivs i alla fall, att det flödade av mjölk och honung och alltihopa. Framförallt så ligger ju Israel, alltså dagens Israel, på en historisk då handelsväg mellan Mesopotamien och Egypten, som vi vet.
Mm.
Egypten som ju var ju stort och mäktigt.
Det var det.
För Kristus.
Mm.
Så att även under romerskt styre så kom det väldigt mycket vin ifrån syrisk, eller israeliska trakter då.
Ja.
Det som var Palestina och alla möjliga länder där nere. Och levereras inte minst till Rom.
Mm. Ja, men om det är någon plats i alla för vårt eurocentriska historietänkande så är ju Israel och ja, den delen av världen extremt viktig för allt under en viss period.
Ja, där strålar ju tre religioner samman faktiskt.
Ja.
Jerusalem. Vinodlingen har försvunnit och den har kommit tillbaka.
Mm.
De här tempelriddarna, vi kommer ju komma till de korsfararna, korsriddarna.
Korsfararna, de var inte lika bra, de var åkte runt. Ja.
Kors och tvärsfararna. Som började odla druvor där igen under medeltiden.
Mm.
Och sen så gick det neråt igen. Och det är symptomatiskt för många av de här länderna kring Medelhavet. Upp och ner och fram och tillbaka. Och sen ibland har det slutat med att de själva tar tur med det. Ibland har fransmännen dragit igång det.
Mm.
De har etablerat vinodlingar eller kolonier och sådär.
Ja.
Men i Israels fall, om vi pratar om det nybildade Israel, så började det komma dit judar under 1800-talet.
Mm.
Och då var det faktiskt en av de kända judarna, bankirer, Edmund de Rothschild, som bland annat Lafitte Rothschild, som började importera franska druvsorter.
Mm.
På 1800-talet, slutet på 1800-talet, och grundade de första vinerierna. Bland annat ett som heter Carmel, som fortfarande är väldigt stort. Och gör allt möjligt med fruktjuicer och... Ja.
Mm.
Så att... Ja, och allt vin där är naturligtvis kosher. För det,
alltså, måste det passa
den judiska religionen.
Ja.
Det ska vara så tillåtet för judar att dricka det här. Så det går bra, de dricker gärna vin.
Det känns som att det blir en lång utläggning om man frågar vad innebär kosher och vin, för det har jag ingen koll på, men nej, det kanske är komplicerat.
Men det är i alla fall några präster som har godkänt att det är tillåtet att dricka, för att det är gjort på rätt sätt.
Mm.
rabbinerna är det då.
Mm.
Men det gjordes väldigt mycket dåligt koshervin också.
Ja.
De försökte exportera till Europa rött och sött och allmänt dåligt massproducerat. Men under 90-talet, så, alltså för 30-40 år sedan, så tog de tag i det här. Och det kom nya vinmakare och nya pengar in. Och började göras riktigt, riktigt bra viner med franska druvor. Lite sådär nya världens stil.
Ja, okej. Okay. Maffigt.
Jag tänkte alltså lite Cabernet Sauvignon med lite fat.
Ja.
Lite Chardonnay med lite fat.
Ja, jag fattar. En viss typ som var då uppskattades i början på 90-talet.
Ja.
Och fortsätter de i samma stil nu, eller?
Ja, det är, som alla andra så har det blivit lite elegantare. Och det har kommit en del boutique-vingårdar och sånt där som gör lite mer exklusiva viner.
Ja.
Så att jag tror att det har tredubblats sedan 90-talet, antalet vingårdar.
Jag antar att de har lite samma, alltså jag är ju inte jättekoll på liksom arealen av hur stort Israel är, men det är ju inte jättestort och det bor ju ganska många där och det är ganska varmt.
Mm.
Så hur mycket vin, hur många hektar kan man få plats
för
där?
Under 10 000.
Ja, det är så.
Så det är jämfört med då 470 000 i Turkiet.
Just det.
Så är det ju väldigt lite.
Ja.
Och det är liksom, det är ju lite problematiskt eftersom det produceras rätt mycket på så att säga ockuperad mark på Golanhöjderna.
Mm-hmm.
Och det är ju lite diskutabelt för världssamfundet att säga om det är israeliskt eller någonting annat.
Ja, just det.
Så det brukar stå som en neutralt land, jag vet inte. Du kan googla det på Systembolaget.
Ja, precis. Det blir jättesvårt helt plötsligt för den där flaggan som ska finnas på varje grej. På de bara, vad gör vi nu?
Ja. Men vi lämnar det.
Vi lämnar det. ofta om man inte vill hamna i en riktig virvelvind av diskussioner som man ofta gör när man pratar om Israel tyvärr.
Ja.
Ja, nästa land då. Tunisien.
Ja.
Det här känns, jag vet inte varför, men det här känns som att det har jag hört talas om mer än till exempel Syrien och Israel.
Ja, det var ju så på den svenska monopoltiden så köpte de ju väldigt mycket vin från Nordafrika.
Ja.
Tunisien, Marocko, Algeriet.
Billigt kanske?
Billigt, och de kunde producera volymer.
Ja.
Och där har ju Tunisien varit väldigt duktiga. Jag tror att de producerar så 30-40 miljoner liter vin fortfarande, även om de har problem, för att man kan säga att väldigt mycket av det såldes till turister i landet, och den delen av verksamheten som de önskar skulle växa har kraschat ganska rejält på grund av ekonomin de senaste åren. Men ja, de håller igång vinindustrin, och det är väldigt franskt influerat.
Såklart.
Ja, både druvor och vinstilar.
Mm.
Det mest producerade vinet är faktiskt rosévin.
Jaha, det kan jag väl tänka mig rent sådär svensk åsikt, men det är ju skönt när det är varmt.
Ja, ja. Och det är helt nytt, för jag kan säga på Kartago.
Ja,
ja,
på deras tid,
det ligger ju Tunisien.
Ja.
Då var det tunga rödviner som gällde.
Då skulle Hannibal och hans elefanter ta innan han promenerade över Alperna.
Så att, där har du ett litet spann från tunga rödviner 500 år före Kristus till dagens roséviner i Tunisien.
Ja. Bra, snabbt jobbat. Ska vi ta oss till grannlandet då kanske?
Ja.
Algeriet. Berätta, vad har vi där? Det, jag tänker mig, om jag får gissa, så är ju med tanke på den franska imperialismens framfart i Nordafrika, så kan jag tänka mig att de har en liknande historia.
Ja, absolut. Det är ett nordafrikanskt land som har haft ungefär samma historia av kolonialism och ottomaner, muslimer och fransmän då som tog över. Vad som är roligt med Algeriet är att Phylloxeran, vinlusen, när den kom till Frankrike på 1800-talet så drabbade naturligtvis vinbönderna väldigt hårt. Inte minst för att Frankrike är och var ett enormt vinland och beroende av vinproduktion.
Såklart.
Då upptäckte de att i Algeriet hade de så sandiga jordar och som alla vet så gillar inte vinlusen sandiga jordar.
Det minns jag inte, men det har du säkert sagt i något avsnitt för 20 avsnitten.
Ja.
Men det gillar de inte. Det här vill inte vi vara.
Nej.
Ge oss jord.
Och då, eftersom fransmännen koloniserade Algeriet, så flyttade tiotusentals fransmän, pied-noir, svartfötter blev de kallade, dit och började odla vin. Så att i slutet på 1800-talet så ökade vinarealen minst 10 gånger. Så att Algeriet stod för en stor del av bulkvinsproduktionen i Frankrike.
Den enas död blir den andres bröd.
Ja, det kan man lugnt säga.
Ja.
Och sen blev det ju lite stormigt då på 50-talet och som det är i många länder.
Man får ta det här med en nypa salt alltid när vi pratar om det här. Vi vet att det är mycket allvarligare än vad vi säger. Det blev lite stormigt där.
Jo, men de tyckte väl att fransmännen skulle lämna det.
Ja.
Algeriska befolkningen och dess ledare.
Det tyckte de.
Och det gjorde de också 1962.
Ja.
Och då hör jag någon notering att då fanns det 400 000 hektar vingårdar i Algeriet.
Det är nästan lika mycket som Turkiet.
Ja.
Ja.
Så du förstår att det är mycket. Ja, det är, idag är det inte alls lika mycket.
Nej, det förstår jag.
Och vad som hände var ju att de här pied-noir, alltså fransmännen som hade flyttat ner, de lämnade ju mycket av det här. Och där stod de med skördar och lager utav vin, algerierna. Så att det blev ganska jobbigt för dem.
Ja, ta hand om
och det. Sälja det där överskottet som de hade. Och vad skulle de göra med vingårdarna? Det började liksom bli mer islamistiskt i den mån att de inte skulle dricka så mycket vin.
Ja.
Så att mycket av det blev väl druvor för mat, russin. Och andra bara la sig träda.
Just det. Ja, jag förstår. Man fick en sin självständighet men fick 400 000 hektar vin i knät.
Ja.
Vilket det är väl något, det är en smäll man får ta. Men jag fattar, det var det på sin peak så att säga på något sätt. Men det finns det, algeriskt vin det är inte så vanligt heller.
Nej, men om du frågar folk i min ålder och äldre så minns de Vin Rouge d'Algérie.
Det var en
kioskvältare på Systembolaget på 60-70-talet, kanske långt in på 80-talet.
En kioskvältare, ja. Folk gick man ur huset för att få tag i det här.
Ja.
Ja. Bra, jag känner att vi kan ta oss till nästa land.
Ja.
Gör vi det. Och nästa land som alla bra seglare säger ligger till vänster om Algeriet.
Om man ser det nerifrån.
Precis, det är därför alla bra seglare säger det. Är Marocko.
Ja, det är vanligt att man säger vänster och höger när man är ute och seglar.
Det är superpraktiskt. Det är alla använder.
Kan du svänga vänster här?
Ta vänster här efter...
Marocko.
Ja.
Mm. Det är ett väldigt intressant land.
Ja.
Där jag faktiskt har varit. Jag har icke varit i Algeriet och Tunisien.
Var?
Kan jag avslöja.
Nej.
Så här kan jag berätta mycket.
Berätta mycket.
Ja, hur man bor i en riad och allt sånt. Men Marocko är ju väldigt, väldigt intressant och dynamiskt. Det har ju varit ett kungarike i jättelänge, tusentals år.
Mm.
Och lite fram och tillbaka. Det har ju också försökt fransmännen att kolonisera, vilket de har lyckats med. Men det har ju varit både romare och fenicier och araber och alla som har försökt att dominera över Marockos handel åtminstone. Mm. För att Marocko har ju varit... en port, eftersom det ligger så nära Spanien som du vet med Gibraltar och alltihopa där, det är bara några kilometer emellan.
Du kan sitta och titta argt på varandra.
Ja, verkligen. Ja. Det har ju varit en port mellan Europa och Afrika överhuvudtaget, så att det är som handelsplats och är fortfarande väldigt spännande.
Ja,
kanske inte så mycket druvor idag utan mera andra narkotiska preparat och annat som tar vägen från Sydamerika och in i Europa.
Det kan man lyssna på i vår andra podd som heter Drogskolan. men jag fattar, det är liksom geografiskt gynnsamt i ett rikt Europa för Marocko på något sätt.
Ja. Och de har ju producerat vin. Både Algeriet och Marocko har ju ett berg, Atlasbergen.
Mm-hmm.
Som är både högt och stort och brett. Där det finns alla möjligheter, olika klimat.
Ja.
Jag har varit uppe i Atlasbergen i Marocko. Där odlas väldigt mycket grönsaker och typ färsk potatis, en ny potatis som vi säger. Som kommer till Sverige på vårarna.
Ja, nu har vi lärt oss i avsnitt här att berg är bra att odla i, när det är lite så, blir lite kyligare.
Ja, man kan hitta både bra klimat och framförallt olika jordar, terroirer som gör att man kan få fram bättre grönsaker och frukt överhuvudtaget.
Ja. Har de ett vin som heter Atlas, tror du?
Jag är övertygad om.
Ja, coolt.
Alltså Marocko har ju inte varit lika stora vinproducenter som då Algeriet.
Nej.
Men de har gjort mycket och bra vin som har gått lite fram och tillbaka beroende på hur fransmännen har engagerat sig i det hela. Nu är det faktiskt på gång igen. Därför att kungen av Marocko tycker att det här är en väldigt bra exportvara. Så att han har haft samarbete med universitet i Frankrike då i Bordeaux och fått franska investerare att komma dit. Och börja satsa på vinproduktion igen.
Jag har helt fastnat i mitt huvud att de har en kung i Marocko. Jag vet inte hur deras styrelseskick är, men förlåt, det är en annan, det kan vi gå in på en annan gång.
Dessutom har de prinsar också.
De har det, ja. Okej. Fortsätt.
Och prinsessor.
Kul.
Nej, men Marocko är ju ett väldigt spännande land.
Ja.
I gränssnittet mellan Europa, Afrika och arabvärlden får man ju säga då. Mm. Turbulent under årtusenden, men lyckats hålla sig någorlunda ovanför vattenytan som kultur.
7 av 10 får vi utmaning.
Ja.
Det lät som jag höll på att göra recensioner av varje land. Så därför skulle jag säga att Marocko får 7 av 10. Men som vinland så tror du på en upppekande trend?
Absolut, ja. Absolut. Mm. Det är så mycket de vill.
Ja.
Förutsättningarna finns ju där.
Great. Ja, då har du gjort en rubrik i versaler som heter Öarna här. Som är både lite länder och inte länder. Där vi börjar med Cypern.
Ja. Öarna är ju väldigt intressanta.
Ja.
I Medelhavet naturligtvis, eftersom all handel skedde ju sjövägen.
Ja, öar är taktiskt historiskt sett.
Ja. Mm. Och vi har ju pratat om de andra öarna för respektive land då. Spanien, Mallorca, Frankrike, Korsika, Italien, Sardinien, Sicilien inte minst. Det var verkligen en stor och viktig del av handeln, vinhandeln i Medelhavet. Men vi har inte pratat om Cypern.
Det har vi inte gjort.
Nej, för det är ett eget land i EU.
Ja.
Förvisso delvis ockuperat av turkarna. Men det har en intressant vinhistoria. Och det här har vi liksom tempelriddarna.
Ja, de är tillbaka igen.
Herrskorskfararna.
Herrskorskfararna. Om ni minns för ungefär en kvart sedan så är de tillbaka.
Ja,
ja.
Men det var centrum för vinhandeln i det som blir östra Medelhavet då.
Ja,
det såklart. Ligger inte så långt ifrån Levanten eller den kuststräckan. När Västrom, alltså Rom från romerska riket från Rom som styrdes därifrån, dog ut, försvann, så dog också vinhandeln, vinproduktionen. Men sen kom tempelriddarna och tyckte att det här var en bra plats att göra. Bland annat Rickard Lejonhjärta höll till där ganska mycket.
Ja, wow, nice.
Det är din gamla kompis.
Att där Polen är
Och de byggde upp, vad kan man säga, befästa kloster. De kallade för kommandarier, delade upp sina förläningar på det sättet. Och idag finns det fortfarande ett vin som heter kommandaria. Som är då ett sött, kraftigt vin som man kan köpa på Systembolaget. Bland annat ett heter Sankt John. Som är ett av de här gamla ordnarna som fanns då från Jerusalem, Sankt John.
Kul.
The Knights of Sankt John.
Men har de... Kanske hoppa händelserna i förväg här då. Men är de fortfarande kvar i den vintraditionen eller har de liksom blivit mer påverkade av den grekiska
Jag vet inte hur du, men jag tror att de här söta Comandaria-vinerna, det är liksom en legend, storytelling, alltihopa.
Ja,
så att de säljs jättemycket. Sen produceras de en hel del annat också. Men exportmässigt är det ju inte något stort land av moderna viner.
Nej. De håller på med andra cypriotiska saker som, inte vet jag, fetaost och halloumi och sånt kanske.
Kanske det.
Ja.
Ja, sen måste jag bara lägga till Malta där jag har varit. Det är bara så att jag har varit där.
Mm.
Men det var också tempelriddarna som höll till på Malta.
Mm.
Och även de St. John-riddarna där från Jerusalem höll till där och producerade.
Mm.
Men det är inte så mycket vin. Men det finns en liten ö där som heter Gozo som jag har varit på. Och där har man faktiskt hittat rester av druvpressar från 500 år före Kristus. Och där produceras faktiskt viner. Man säger, det kanske är ett av de mer exklusiva vinerna från Medelhavet.
Ja, det är ju inte jättestort Malta.
Nej, och Gozo är ännu mindre.
Aha.
Men det finns i alla fall plats för 800 hektar vingårdar där.
Ja. Ja, okej, jag förstår. Men jag visste inte. Ja, det är ju intressant. Har du provat här?
Jag har provat vinerna från Gozo, ja.
Ja.
Absolut.
Ja.
Men det är länge sedan.
Det är länge sedan, ja.
Jag tyckte inte Malta var någon jättekul ö.
Nej, okej.
De har en fin liten huvudstad som heter Valletta.
Ja. 5 av 10. Har du något mer att säga om det?
Om Malta?
Ja.
Ja, jättemycket.
Ja, det har det. Ja, du har ju varit där.
Ja.
Ja. Men så här då, medelhavsvin, nu har vi gått igenom ganska mycket grejer här då. Hur ska man tänka? Tycker du att det är att rekommendera de här då, lite citattecken, andra länder än Spanien och Italien och sådär i Medelhavet? Är det något att rekommendera, tycker du?
Ja, men jag tycker det är roligt med historien här, och speciellt som många är i Medelhavet och semester och annat. Mallorca har ju utvecklats enormt mycket när det gäller vinkultur, kanske. Mm. Som vi nämnde, Korsika, Sardinien och inte minst Sicilien.
Ja.
Men jag tycker man kan leta upp de här gamla vinerna.
Ja.
Sicilien har till exempel en rik kultur utav just söta starkviner som var en stor handelsvara för.
Mm.
Som då Comandaria var, eller det här Moscato, det är Pantelleria eller vad de heter där på Sicilien. Så får man verkligen smaka på vinhistoria.
Just det.
Och det finns lite överallt också när det gäller de grekiska öarna av deras söta Samosviner och annat sånt.
Mm.
Det tycker jag är en rolig grej, för det är verkligen alltså Medelhavets storytelling.
Ja, jag fattar.
Från fenicier och framåt. Där kom de.
Ja, så ditt tips är alltså, nu när vi har pratat om Libanon, Algeriet och Marocko och sådär, åk till Italien ändå, åk till Sicilien.
Ja. Libanon kan man dricka arrak.
Arrak, ja.
Arrak.
Det är gott.
Ja, det finns ju, arrak är ju egentligen den här sockerrörssprit kan man väl säga. Men de gör en på druvor som är lite grann som ouzo i Grekland, alltså anis spetsat.
Just det.
Men det är gjort på druv.
Ja, så där tycker jag om det. Men det är en spännande dryck, absolut. Ja, Sicilien är ju, det finns ju spaltmeter skrivna om numera. Det är ju extremt trendigt med sicilianskt vin. Det finns mycket av. Men ja, så här, vi kan fumla runt i det här länge som helst. Vi kanske parkerar båten här då. På Malta blev det sista.
Gått till land på Malta.
Vi har gått till land på Malta nu. Ja. Det är ju bra, det ligger nästan liksom mitt i mitten. Så att det är ju
faktiskt
kul på något sätt.
Ganska nära Italien. Mot
exakt.
Afrikas nordkust.
Ja, eller Siciliens sydkust. Beroende på var man kommer ifrån.
Ja, om det är till höger eller till vänster.
Exakt, till vänster. Det är svårt att säga när det är i mitten. För då blir det verkligen
om man ser det från Sverige till höger. Om man ser det från Tunisien till vänster.
Exakt, just det. Där har vi det. Det är därför det är så bra med höger och vänster. Som sagt, vi hoppar av båten här då. Säger tack till resten av matroserna.
Ja.
Och till er som lyssnar. Så hörs vi om 2 veckor igen.
Jag har en fråga.
Du har en fråga.
Fattar du det där med dopfunt?
Ja, eller var det något mer jag skulle fatta?
Nej, jag vet inte om du förstod det överhuvudtaget.
Vad är det jag ska förstå?
Att det var en jättekul liknelse.
Ja, det var jättekul.
Tack.
Ja, men det, allt kan inte... Folk skrattar sig och slår sig på knäna medan de hör det där i början. Det lovar jag. Som sagt, vi hörs nästa vecka. Hoppas ni har det fint.
Hej då.